Innan vi går in på predikan idag så ska vi lyssna på en lovsång tillsammans. Jag har ingen text på den här, men man kan lyssna och bara vara i tillbedjan också. Den är väldigt enkel, men vi bara lyssnar på den så är vi tillbedjan inför Herren.
Jesus, then first.
vilken vän vi har i Jesus. Vän för evigt. Och nog är det så att vi alla har önskat ha en för evigt. Det är ju så, människan är ju skapt faktiskt för att ha relationer med andra människor. Människan är inte skapt för att vara en ensam varg. Där vi är skapta helt enkelt för varandra. Alla vill ha en vän. Och tänk vilken vän vi får ha Jesus. Han är vännen som aldrig sviker, som aldrig lämnar. Han tycker inte om allt vi gör, men han tycker alltid om oss som människor. Och det är en väldig skillnad. Så här står det från Lukas 15, eller i Lukas 15, från vers 1. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Det här var människor som var syndare. Och publikaner, det var ju dåtidens tulltjänstemän. Det här var ju under romarriket. Det var romarna som bestämde. Och de kunde vara ganska hårdföra i sina bestämmelser över hur saker och ting skulle vara. Och då som nu så fanns det ju tull på det som skulle tas in i landet och i städerna. Och publikanerna stod ju i romarnas tjänst. Så det var ju ganska naturligt att de här var ju inte alls uppskattade av folket, och framförallt inte av judarna. Därför att publikanerna hade en väldigt lukrativ verksamhet. Förutom att man tog ut en avgift som romerska staten hade bestämt, så tog man lite extra för sin egen del. Det här har vi gått igenom i alla århundraden och årtusenden. Människans ibland drivkraft att skaffa sig lite extra inkomster vid sidan om. Jag har råkat ut för under den, på den tiden på 90-talet när jag åkte lastbil i Östeuropa. Kommer ner i östländerna, Rumänien, Bulgarien. Där var det många som sysslade med en sidoverksamhet lukrativt för att få in lite sidoinkomster. Så det här har gått igen i alla år. Så det är klart, de var hatade av människor för att det kostade pengar. Det var den ena gruppen. Men sen står det syndare också. Och det var ju så rätt troget på den tiden att den som inte var jude var ju en syndare. Och sen kunde man klassificera det här. Var man då samarier, då var man bottensyndaren eller toppsyndaren. Då låg det på högsta nivå. Så att samarien och publikaner delade säkert på första platsen. Men det står att publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. De här människorna som få andra ville umgås med, de fick umgås med varandra. De höll sig nära Jesus. Nära. För att höra på honom. Sen står det vidare i vers 2. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa, alltså Jesus kritiserade dem, den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade Jesus ständigt och sa, den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Dåtidens religiösa ledarskap, som det då var, kritiserade Jesus ständigt, står det. Och deras kritik var att Jesus tar emot syndare, att han äter tillsammans med dem. Inte bara att han satt där och samtalade med dem någonstans, utan han åt tillsammans med dem också. Han hade ett umgänge med syndare. Och för detta fick Jesus ständig kritik. Att ledarskapet, judarna, som skulle följa Guds bud, Guds kärleksbud, kritiserade mannen som tog emot syndare. Då kan man ju tänka tanken, vilka människor ägnar sig då de skriftlärare och farisén åt? Ja, deras uppdrag, det var ju att ta hand om det judiska folket och till stor del bara lägga på större och större och större bördor. Det var deras uppgift. Och Jesus hade ju ganska klara åsikter om dåtidens ledarskap. Det finns kapitel där Jesus kallar dem både det ena och det andra i ganska många verser. Med all rätt. Därför att de kritiserade Jesus när Jesus skulle möta syndarna. När Jesus sattes ner för att prata med syndarna. Människor som var förlorade. För att Jesu uppgift, det var ju att föra de här människorna till tro. Det var ju att rädda de här människorna till himmelriket. Och det fick han kritik för. Och det här har väl också gått igenom med alla århundraden. När kristendomen har försökt rädda människor för himmelriket, så har vi alltid fått utstå kritik. Så här har det alltid varit. Och så här kommer det att fortsätta vara. Jesus fick det på sin tid. Och när vi idag, 2005, gör precis som Jesus. Vi sätter oss ner bland syndare. Vi bjuder in syndare på fredagen här på sopplunchen. Och visst är det lätt att få kritik när man arbetar med dem. Därför att människor kan ju utanför stå och titta på och säga, jaha, nu ska de pracka på dem tron. Man kan ju definiera det som man vill. Men vi gör som Jesus gjorde. Jesus, han undervisade syndarna. Och när vi läser vidare i evangelierna så ser vi att många människor kom till tro. Många blev frälsta. De blev räddade. De kom till himmelriket. Och det var ju Jesu uppgift. Och det är den uppgiften som han också har gett oss. Att precis vara som honom. Att föra människor till tro. Mer komplicerad uppgift har han inte gett oss. Sen har han sagt åt oss, för att han har gett oss makten att göra under och tecken. Men grunduppgiften är att föra andra människor till tro. Att sitta bland syndare. Att umgås med dem. Att prata med dem. Och det kan ju variera mellan olika kristna och församlingar. Hur det här fungerar. För att visst är det så, det är ju lättast att umgås med dem man känner. Och har man varit med i en församling i väldigt många årtionden och haft alldeles för lite kontakt med syndare, så kan det ju faktiskt bli så till slut att man vet inte hur man ska umgås med de här. Hur ska man göra? Hur ska jag säga? Hur ska jag bära emot? För jag kan ju inte sätta mig tillsammans med en syndare och säga, hörru, om inte du blir frälst så... Du vet, det är helvetet nästa. Visst, det är ju sant, men det blir en ganska opedagogisk relation för ett samtal. Men att uppgiften, precis som Jesus, att få syndare att hålla sig nära oss och lyssna på oss, precis som Jesus gjorde. Och sen kommer vi få kritik ifrån många håll. Så kommer alla kristna få ifrån andra kyrkliga håll, därför att det finns kyrkor, trosinriktningar, som inte riktigt har den här inställningen att vår uppgift är att föra syndare till frälsning. Men det finns de som har snappat det här. Johannes 3. Det är Jesus och Nikodemus. Så det finns alltid undantag. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Här har vi ett undantag av dåtidens ledarskap, en farisé. Och han var också en rådsherre, så att han satt ganska bra till, högt upp. Och han kom till Jesus om natten. Och det kan man också fundera på, varför kom han om natten? Det troliga var nog som så att det hade varit bekymmer om han hade gjort det på dagen. Jag tror inte att Nikodemus hade sömnproblem, att han hade svårt att sova, att han gick till Jesus om natten på grund av den orsaken. Det här var lite känsligt, att i hans ställning besöka Jesus. Det hade kunnat väckt en hel del diskussioner bland hans kollegor i rådet. Att, jaha du Nikodemus, vad gör du hos Jesus? Därför att det var ju så också att det var ju svårt för Nikodemus att ta det här samtalet som han kom att göra med Jesus tillsammans med sina kollegor som hade en annan åsikt, som kritiserade Jesus. Därför att Nikodemus säger ju: vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Och i och med att han säger vi, det fanns en grupp till av fariser och skriftlärda som faktiskt vände om och blev kristna, som blev frälsta. Men när Nikodemus har sagt om inte Gud är med honom, då sa att Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vi vet ju inte om det här var hela samtalet rakt igenom innan Jesus gav sitt svar. Men vi vet ju också att Jesus, han visste vad människor tänkte. Han hade den möjligheten som vi oftast kanske skulle vilja ha, att kunna läsa vad andra människor tänker. Jag brukar ju tala om tankeläsare. Vi vet på andra ställen där vi läser att det står att Jesus visste vad de tänkte i sitt hjärta. Jesus visste redan när Nikodemus kom varför han kom. Och naturligtvis så förstod han att kommer en rådsherre till mig mitt i natten, så är det inte för att säga åt mig att sluta umgås med syndare. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus sade: hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Den mänskliga aspekten på Nikodemus, han var väl utbildad Nikodemus. Han hade enligt traditionen fostrat sin barnsben in i den judiska läran. Och skulle vi fråga Nikodemus om någonting i gamla testamentet, så skulle han kunna det på sina fem fingrar. Han skulle inte behöva plocka upp någon rulle och läsa, utan han visste det här. Vad som stod. Och han kunde lagen både utantill och innantill. Hade du väckt Nikodemus mitt i natten, så skulle han kunna rabbla det mesta av Guds lag. Men ändå så läser vi det mänskliga om Nikodemus. För att Jesus säger att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det här hade inte Nikodemus fått lära sig under sin uppväxttid och sin skoltid. Så därför någonstans så klickade till där. Och han lämnar allt det här lärda som han kan. Och helt spontant så säger han till Jesus: hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Tänk vad mänskligt han tänker, Nikodemus. Allt det akademiska, jag vet inte, vi kanske skulle kunna översätta honom att han hade både 700 och 800 akademiska poäng. Och kanske skulle kunna ge honom en professorstitel och en doktortitel i alltihopa. Och alltihopa blir så mänskligt. Jesus han säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och visst är det så, tror jag, för många människor. Så kanske jag också kan känna ibland så här. Att få börja om i livet ibland. Att få låta vissa gjorda saker få bli ogjorda. Att bli född på nytt. Att få börja om igen. Jag tror att någonstans så kanske vi känner det i vissa lägen. Att nej, nu skulle jag vilja börja om. Nu skulle jag vilja nollställa lite här. Och börja om helt och hållet igen. Tänk om jag kunde välja mitt liv. Man säger ju det att inget barn kan ju välja föräldrar. Så att lilla Vilma kunde inte välja att hon fick Maud och mig till mor och far. Ingen av oss kan välja våra föräldrar. Däremot så kan vi faktiskt välja vår framtid längre fram i livet. Men vi kan inte välja allt. Vi kan inte påverka allt. Jag kan inte påverka så att jag fick vinna de här 120 miljonerna som var på Joker för ett par månader sedan. Det var en gotlänning som fick möjligheten att vinna 120 miljoner. Jag förstår inte varför just gotlänningen skulle få vinna så mycket pengar. Han kan ju köpa hela ön efter det här. Och så kan han ju lägga ner och bygga en bro tvärs över. 120 miljoner, det är en enda människa. Jag skulle nog vilja säga att den mannen började ett nytt liv den dagen när han vann 120 miljoner. Sen är jag inte säker på att det blev ett bra liv. Det kommer ju tiden att visa. Men nog var det ett nytt liv med den summan på bankkontot. Och det kan vi alla fundera över ibland. Skulle jag vilja börja ett nytt liv? Och en morgon vaknar jag så vet jag att det finns 120 miljoner svenska riksdaler på mitt bankkonto. Tänk bara tanken. Har vi någonsin sett bekymmer förut, så tror jag att det mesta i den tanken, och när vi förstår det här, så skulle det här vara som bortblåst. Men det finns ett bibelord till gotlänningen. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men till slut förlorar sin själ? Det kan ju låta elakt att sprida ett sånt ord i en sån glädjeyttring med det bankkontot. Men det är ju sant. Därför att att börja ett nytt liv handlar om så mycket mer. Det var ju det Jesus spred till syndare. Att börja ett nytt liv. Jesus spred inte ett budskap om att hur ska du bli rik? Hur ska du tjäna pengar? Han berättade inte för publikanerna om något nytt sätt att få in ännu mer pengar i tullavgift. Utan det Jesus berättade var, hur får du ett nytt liv där du kommer till himmelriket? Nu vet jag att tiden, den stannar aldrig. Ibland önskar vi kanske att tiden skulle stanna upp för en stund. Det kan ju vara så att vi har upplevt något underbart. Och så tror jag att det var lite igår på bröllopet för vårt brudpar. Jag tror att de under en period bara skulle vilja stanna upp just där de var i bröllopsakten. Liksom bara tiden bara fick stanna och stå still. Sen kan vi ha mött det andra som är helt åt andra hållet, det negativa. Kanske skulle vi då vilja backa tiden lite innan det här hände och stanna upp där. Men vi vet ju att tiden stannar ju aldrig. Även om jag tar ur batteriet ur min klocka för att verkligen intala mig om att nu står tiden still. Det är ju ett sätt man kan göra om man stannar alla klockor. Så vet vi ändå att till slut så blir det mörkt och det blir en ny dag. Den stannar aldrig. Och det går heller aldrig att göra det gjorda till något ogjort. Det har ju passerat. Det går inte att göra det ogjort. I en film så kan jag ju backa. Och nu med digitala tekniken så kan jag ju klippa och klistra. Så kan jag ju plocka bort scener ur en film. Som igår, när bröllopet spelades in. Det är så enkelt när man plockar över den här filmen till datorn på bröllopet, att då kan man ju klippa bort sekvenser som man kanske inte vill ha med. Och sen kan man ju lägga till lite vacker bakgrundsmusik samtidigt, så att, ja, tyckte man då till exempel inte att ingångsmarschen var så bra, nu tyckte jag den var bra, då kan man ju byta ut den och lägga in Mendelssohns bröllopsmarsch om man vill. Det går att förändra. Och skulle det bli något fel någon annanstans, så kan man justera. Tänk vad härligt att kunna göra om verkligheten. Tänk att kunna radera ut sina misstag som jag har gjort med ett litet knapptryck. Jesus kunde inte berätta om det på den tiden, därför att det fanns inte den möjligheten att spela in. Och det går inte idag heller. Men Jesus, han säger till Nikodemus: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus, han kliar sig i huvudet och funderar. Det var över hans kunskap. Och då kan man ju fråga, om då den lärde Nikodemus inte förstod, hur ska vi då förstå? Han som var så lärd. Vi är inte i närheten av det. Men det är det som är så härligt med Jesus. Han gör det enkla ännu enklare. Därför att Jesus, han säger i vers 5. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Här ger Jesus ett svar till Nikodemus. Och så fortsätter Jesus att undervisa Nikodemus i det här. Så står det så här i vers 8. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Och nu blir det så härligt med Nikodemus. Det var att Nikodemus frågade: hur kan detta ske? Och så kommer Jesus svar. Jesus svarade: du är Israels lärare och vet inte detta, eller vet inte det. Jesus, han säger alltså att du är Israels lärare och du vet inte. Och jag tror att det kanske kan vara så för oss ibland. För tänk nu om en syndare kommer fram till någon av oss, och så har de drabbats av vad vi brukar kalla syndanöd. För att någonstans när människan känner att nu är det dags för mig att vända om, att byta liv, jag måste få bli en kristen, jag måste få bli frälst, hur gör jag? Vi tar ett exempel på sopplunchen här nu. De kommer, och en fredag så är det någon som säger: jag måste få bli frälst, hur gör jag? Hur gör jag för att bli frälst? Där hamnar vi. Och nu beror det på vem av er som har sopplunchen. För att jag vet att det här kommer en fredag. Någon av de här kommer. Och då gäller det att sopppersonalen är redo. Här har vi en frälsningskandidat som säger: jag vill bli frälst. De kanske inte ens ställer frågan: hur blir jag frälst? Utan de bara kanske säger: jag vill bli en kristen, jag vill bli frälst, jag vill tro på Jesus. Det kommer liksom bara i bestämd form, som de öppnar inte ens för frågeformen. Det är alltid lättare att ta tag i frågeform och svara på. Det kan vara lite svårare att ta tag i när någon säger den bestämda formen: jag vill bli en kristen. Punkt. Och då, oj, jaha, ursäkta, klockan är nog 12:30 här. Vi har inte riktigt tid här. Men hörru du, så här är det, på söndag då är pastorn här, eller så har vi någon äldste här. Kan du komma tillbaka på söndag förmiddag så fixar vi det här med frälsningen? Går det bra? Jag är nog säker på att det är en väldigt stor chansning. För risken är att den här personen inte kommer på söndag, på grund av att man kanske har super till på lördagen eller andra droger, så man inte är i skick på söndagen att komma och möta pastorn eller någon äldste. Så därför hamnar det på er uppgift, ni som är här på fredag. Så nu hoppas jag inte att det blir någon, så att det blir tomt här nästa fredag på soppersonal. Utan se det som en förmån att någon kommer och frågar eller säger jag vill bli frälst. Och Jesus han svarade, du är Israels lärare och vet inte det. Och då hoppas jag att jag inte behöver säga att du är medlem i Smedjebackkyrkan och vet det inte. Det jag tror att vi vet allihopa. För att vi är ju frälsta. Vi är ju kristna. Och vi har läst den här boken fram och tillbaka några gånger genom åren. Och vi vet. Och det är inte så svårt. Det krävs inget komplicerat. Det behövs bara att jag bekänner mina synder inför Jesus och säger, nu vill jag bli kristen. Nu vill jag bli frälst. Jag tror på dig Jesus. Och det man kan göra då, det är att man kan be före och säga till någon att man pratar lite och så säger man, nu ber jag före dig och så ber du efter mig. Det är det allra enklaste. Det kanske tar 20 sekunder. Och ber man lite längre, vissa, ja då gör man det. Och sen så säger man amen. Och så säger syndaren amen. Så säger man, nu är du frälst. Nu är du ingen syndare längre. Nu är du kristen. Så enkelt är det. Men inte ens Nikodemus som hade positionen Israels lärare visste hur det här gick till. Nu ska jag ha en enda sista bibelvers. Vad som händer i himmelriket är, när det blir fnurrar på tråden eller vad säga. Kommer ni ihåg de här orden att en söndag eller en fredag när en soppgäst vill bli kristen eller frälst. Vi kan använda vilka ord som helst. Därför att kristendom utgår från Kristus. Frälst är ju räddad. Så att det går alldeles utmärkt med bägge två. Så här står det i Lukas 15. Lukas 15, så tar jag bara vers 10. Det är Jesus som säger så här. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Det blir alltså fest i himmelriket. Det blir glädje bland Guds änglar när en soppsyndare omvänder sig och blir frälst. Det är vad som sker i himmelriket. Det blir glädje bland Guds änglar. Och jag önskar att vi kanske kunde se den festen bland änglar när en syndare blir omvänd. Alla människor tycker inte om att man använder ordet syndare. Det kan låta elakt, men det är så det är. Man är en syndare som har möjlighet att bli frälst. Får vi se nästa fredag vad som händer. För jag vet att det kommer en fredag när någon säger att jag vill bli en kristen. Jag vill ha det du har. Tänk vilken förmån ni har. Att ni får dela med er då. För att det är det som är så skönt, att jag inte finns här på fredagen. Att ni får ta hand om det. För att det blir så jobbigt om bara pastorn ska ta hand om alla frälsningskandidater. Det är det som är så härligt, att det finns medlemmar, medhjälpare, som ser till att andra människor kan bli frälsta. Som leder dem till frälsningen hos Jesus. Det tycker jag är jättehärligt. Det känns så gott. Så därför vet jag att när jag är på väg hem en fredag, så kan jag tänka, undra hur mycket samtal det var under fredagen. Tänk, det kanske var någon som blev frälst i fredags. Och det är ingen besvikelse för att det inte blev en fredag som var, utan nästa fredag, men idag kanske. Och så har jag ett antal härliga medhjälpare som serverar den här goda soppan. Och en dag så är det någon som faller för Jesus på grund av att de har fått möta den här omsorgen och kärleken. Precis som Jesus, han umgicks med syndare. Han åt tillsammans med dem. Och det är det ni gör här varje fredag. Ni äter med syndare. Tänk vad härligt. Det är det vi gör. Vilken härlig lunch egentligen det är. Vilken förmån. Precis som Jesus gjorde. Och i det här fallet så är det ju helt rätt. Vilken förmån få äta med syndare varje fredag. Det tycker jag känns underbart. Vi ska vara en sån här härlig tillbedjan under en lovsång till. Den har jag inte heller texter på. Och det behövs inte alltid texter. Ibland kan man bara lyssna in och bara vara med. Och bara lovprisa i sitt hjärta. Och vi ska ta den stunden, några minuter, så länge som den här lovsången varar. Bara be om att Gud ger oss vishet i att möta de här syndarna. Att vi får orden så vi kan vägleda någon. Så att den dag någon säger att jag vill bli en kristen, att då har jag orden och kan hjälpa den här människan. Yeah.